Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Mona Sifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi av Peter Söderlund och Paul Jakobsson. Peter Söderlund är språkrör för Folkrörelsepartiet och samhällsentreprenör. Han brinner för social rättvisa, mänskliga rättigheter och civilsamhällets roll i demokrati. Paul Jakobsson är språkrör för Folkrörelsepartiet. Han brinner för frihet, transparens och teknologisk utveckling och vill flytta makten närmare folk. Välkommen Peter och Paul.
Tack.
Tack så mycket.
Tack själva och tack för att ni kom till oss. Kan ni, för att börja lite så att man hör den här Folkrörelsepartiet, kan ni berätta, en av er kan berätta lite kort om det nya partiet som ni startade och varför just nu?
Ja, Peter kan börja berätta lite grann då. Nej, jag har varit politiskt engagerad i, vad kan det vara nu? 15, 16, 17 år någonting.
Ja, du är ganska känd i Tyresö. Jag vill bara påpeka där så att nästan alla vet vem du är i Tyresö.
Jag var i ett parti i 15 år. Då. Sen hoppade jag av Miljöpartiet och gick med Folklistan när min gammal vän startade partiet.
Ja.
Och var med på, jag var på femte plats i EU-parlamentet då. Men ja, vi kom ju inte hela vägen så att, och sen ville inte de fortsätta, så då tänkte vi att vi försökte först ta över Folklistan nationellt, men de ville inte riktigt släppa det då, så att, då startade vi ett nytt parti då. Och ja, nu är vi här och nu tänkte vi köra igång. Det är bara ett år kvar till valet, så det är väl lite bråttom att köra på här nu.
Så ni vill vara med 2026?
Ja, vi kommer ställa upp.
Ställa upp och försöka bygga en rörelse på den här tiden. Och det är lite längre tid än vad vi hade med Folklistan att göra. Där hade vi väl 2-3 månader på att bygga stort parti.
Okej, men vad är det som gör skillnaden mellan er och andra partier? Varför?
Kan säga att idén med Folklistan, det var ju att man sätter personerna i fokus, kandidaterna i fokus. Och sen om man har förtroende för personen så kan man välja att rösta på partiet och så vidare. Sen så hade de också intressanta frågor.
Okay.
Men för oss är det lite lika i det att vi tar in folk som kommer från många olika politiska bakgrunder.
Okay.
Vi försöker sätta frågorna i fokus mer.
Ja.
Och det är mer blandning av frågor från höger, vänster, mitten och allting. Så vi säger att vi är inte höger, vänster eller mittemellan.
Okay.
Vi är Folkrörelsepartiet.
Men hur är politiken med er? Ska ni jobba för att samla alla som bor i Sverige, eller ska ni splittra som en hel del partier har gjort på de senaste 2 åren?
Alltså splittra, det hoppas vi kunna göra. Splittra alla andra partier.
Aha, okej, det är en annan sak. Har ni strategi?
Vi kommer ha frågor som jag tror många, oberoende vilken politisk färg man har tidigare, kan tycka om så att säga. Så att vi kommer göra plats för alla. Ja, alla politiska troriktningar i partiet.
Okay. Alla är liksom välkomna och det är frågorna som är i fokus. Och tycker vi att det är en bra fråga så kommer vi ha med det. Och vi planerar också att ha ganska mycket opinionsmätningar på våra sidor och sådär. Så att folket får vara med och säga till vad de tycker är viktigt.
Ja.
Perfekt. Jag har varit faktiskt under veckan i den nya hemsidan som ni har startat.
Ja.
Och där har jag hittat eller plockat lite frågor.
Ja.
Som kommer från er parti och så. Bland annat, det står någonting. Varför tycker ni att tandvården ska jämställas med annan sjukvård? Och finns det ekonomi för det?
Ja. Nej, men, alltså, vi tycker att munnen ska tillhöra kroppen. Jag har hört en historia för länge sedan när läkarna kunde inte fixa när de infekterade tänder och rötter. Då kom det en yrkesgrupp som kallades smederna som började hjälpa till med sina tänger och började dra ut tänderna. Och sen tänkte de, vilken affärsidé. Alla har problem med tänder.
Ja.
Och sen dess flyttade munnen ifrån kroppen och är en affärsidé helt enkelt. Och vi vill försöka driva tillbaka munnen nu till kroppen och att den ingår i högkostnadsskyddet. Som för sjukvården, och det kommer kosta, det finns en statlig utredning ungefär 7 miljarder att göra det.
Okay.
Att munnen ska tillbaka till kroppen varje år. Och vi tror att de pengarna kommer vi tjäna in på att människor kommer bli friskare. Mm. Att liksom inte så mycket problem sprids ifrån munnen ut i kroppen. Det är jättemycket sjukdomar som kommer.
Självklart, jag håller med. Om personen är frisk, då kan man jobba. Då kan man betala skatten.
De 7 miljarder kommer vi spara.
Ja, absolut, det är ingenting jämfört med hur mycket pengar vi skickar för att hjälpa andra länder som de inte gör någonting med pengarna, tyvärr. Och vi först, vi behöver det till sjukvården, till polisen, till försvarsmakten, till allt annat. Men du, Paul, har du någonting att tillägga i den här frågan eller i den här punkten?
Nej, men jag kan säga att jag är ju biomedicinare och jag kan understryka det Peter säger då, att tandhälsa har mycket korrelation med övrig hälsa och hjärthälsa och så vidare. Så det här är en jätteviktig fråga och vi har flera frågor som också kan förklara hur man kan finansiera eller hur vi kan tjäna pengar och sådär.
Men det här är jätteviktigt för att jag känner en hel del människor som har byggt landet. De har inte råd att gå till tandläkare. De har andra prioriteringar och det är ett skämt verkligen. När man ser det. Men sen hade jag en sak som jag blev lite chockad. Men jag måste fråga eftersom jag har plockat allt från er hemsida. Ni vill förstatliga cannabisförsäljning. Vad är tanken bakom det?
Ja, den här frågan brinner jag väldigt mycket för.
Du?
Jag brinner mycket för den frågan.
Men röker du?
Inte längre.
Inte längre.
Jag har gjort det.
Har du testat?
Jag har mer än testat under min ungdom och sådär.
Jättebra, så du vet vad vi pratar om. Du har bagage med dig.
Plus att jag har läst mycket om det för jag är biomedicinare.
Jag är nyfiken att lyssna, varsågod.
Ja, men alltså, alla vet ju att gängkriminaliteten är ett stort problem i Sverige. 70% av narkotikamarknaden består av cannabisförsäljning.
Ja.
Så det är ett faktum. Sen så har vi också ett faktum med att 25% av personer i Sverige är för att man ska legalisera det. Vi ser flera länder som har gått i den riktningen. Och gängen tjänar 1,5 miljard på cannabisförsäljning varje år. För att efterfrågan är så stor och så stabil. En till grej som är värd att säga att cannabis eller de aktiva substanserna i cannabis kan man redan få tag på i apoteket genom
receptet.
Det är receptbelagt, det är en jättedyr medicin så jag förstår inte, de som behöver den skulle snarare välja den svarta marknaden över den vita marknaden. Men vi tror att om vi förstatligar det kan vi göra det säkrare för de som använder cannabis. De behöver inte komma i kontakt med sjaskiga langare. De vet potensen, de vet renheten på det. Vi sparar in pengar, vi gör det svårare för gängen att tjäna in pengar. Så vi ser så många bra faktorer med det här. Och det är därför vi lyfter frågan.
Jag personligen, om jag får säga, jag håller med totalt. Att vi skulle, så fort man legaliserar cannabis, till och med andra droger, då har gänget inte makt över personer, har inte makt över gatan. Och då köper du någonting lagligt. Sen jag känner några som, vissa människor som är sjuka och det är beroende av någon narkotikasubstanser. Ibland de finns inte på apoteket. De skriver till dem, men de finns inte på apoteket. Så de är tvungna att köpa dem från kriminella. Annars hur ska man gå vidare?
Jag tänkte, de här 1,5 miljarderna kan ju då tillfalla staten istället och som man kan använda i förebyggande arbete och sådana saker. Självklart. Sen är det inte bara det, utan vi lägger väl kanske 10 miljarder till på att jaga haschrökare och gräsrökare och sånt där genom polis, domstolar, kriminalvård. Hela det här systemet som lever av. Alltså vi skulle kunna spara otroligt mycket pengar som kan användas till goda ting. Till att införa tandvården i högkostnadsskyddet till exempel.
Självklart, precis som du säger, vi spenderar miljarder på att jaga folk som vi inte behöver, bara legalisera. Då är det klart. Men förresten, vad menar du med att effektivisera myndigheter?
Jag har skrivit den politiska punkten också där på sidan. Alltså man kan ju börja med det här att vi har en otroligt många myndigheter. Och om man jämför med jämförbara länder, Finland som har 120 myndigheter, vi har 340 myndigheter.
Wow. Ja, det visste ju inte. Wow.
och om man har följt politiken så kan man se att vi har en lång tradition av symbolpolitik där liksom politiker vill visa att de är handelskraftiga genom att inrätta nya myndigheter.
Mm.
Och när man har kollat på intern och externa kritiker av myndigheterna som är väldigt stora så ser man att det är stor slöseri av skattepengar. Vi tror därför att man kan slå ihop flera olika myndigheter. Vi tror att några myndigheter kan läggas ner. Vi vill ha en prestationsbaserad finansiering av myndigheterna. Och vi vill också ha någon form av kommission som kontinuerligt kollar över de här grejerna och ser om det finns några effektiviseringsmöjligheter också. Till exempel att man digitaliserar och automatiserar för att förhindra manuell handläggning och sådana saker.
Jätteviktigt. Men jag går tillbaka med dig, Paul, till frågan. Du har använt cannabis innan, eller droger.
Ja.
Vad fick det att sluta? Vändpunkten skulle jag kunna säga.
Ja, alltså när jag var ungdom då var det inte så mycket för att använda cannabis på ett sätt som jag tror att många idag använder det. Som till exempel många vuxna som använder det. Vissa använder det av medicinska skäl. För mig var det mer att jag var nyfiken och ville experimentera lite.
Mm.
Och sen så kom jag på att det här passar inte.
Okay.
Och det här är en dum anledning att göra det för också.
Ja.
det var ju då jag slutade. Jag ser inte några problem med det om man jämför det med alkohol liksom.
Men det var inte någon vändpunkt. Du har träffat någon eller någon händelse. Det är bara du själv har vaknat till.
Ja.
Jätteintressant faktiskt. Men bara på grund av det här vi borde kunna bjuda in dig. Prata bara om det här. Mm. Jätteviktig ämne faktiskt. Mm. Men jag läste också på er hemsida att ni vill att 5% av skatteintäkterna ska gå direkt och tillbaka till civilsamhället. Varför och hur skulle det fungera och finns det ekonomi för det? Ja.
Nej, men det associerar lite till här förra frågan där med myndigheterna och så här. Det är ju så att kan vi skicka 5% till NATO för att köpa granater och bomber så kan vi lägga 5% till att stödja det Sverige är uppbyggt utav. Civilsamhället och folkrörelser så här sen började 130 år sedan någonting. Mm. Det var ju det som byggde hela välfärden i Sverige så att säga. Men nu tyvärr så sköter ju då myndigheter i staten liksom har tagit över folkrörelsernas roll och suger åt sig av statsbudgeten och skattepengarna. Vi tror att det skulle göra mycket, mycket mer nytta att bygga upp civilsamhälle, starka alltså organisationer, människors idéer, föreningar. Det finns väl över 200 000 föreningar i Sverige som skulle behöva stöd att bli ännu starkare och hjälpa ännu mer.
Ja.
Och det har ju med förebyggande arbete att man får in ungdomar och äldre också i verksamheter som är goda för samhället och goda för dem.
Men i tal om pengar och ekonomi, tycker ni inte att de svenska politiker tjänar för mycket?
Nej, jag vet. Tyresö har man väl höjt nu lönerna inte för länge sedan för alla politiker.
Jaha, okay. Det visste jag inte. Hur mycket blev det? Har du några siffror?
Nej, jag har inte det i huvudet, men det var en kraftig höjning.
Kraftig? Okay.
Alltså, jag har inte så stor koll på kommunpolitikernas löner.
Okay.
Jag vet ungefär vad riksdagspolitikerna får. Jag vet inte hur omfattande deras arbete. Jag kan tänka mig att vissa jobbar väldigt mycket. Jag kan tänka mig att vissa inte jobbar så mycket.
Mm.
Så det är en knepig fråga.
Ja. Ja, men så är det. Men för fritidspolitiker är det ju inte så mycket betalt. Det är väl
det är bara arvode och så.
Ja, där kanske man skulle ge mer stöd som människor engagerar mer politiskt då. Men det är liksom när de har fått en position, det där kostar.
Men har ni några siffror på vad kostar politiken?
Nej, det har vi faktiskt inte räknat ut så att...
Nej.
Det kanske vi ska titta på också. Vi kanske ska ta bort politiken helt och hållet. Bara bygga civilsamhället.
Ja, det bästa kanske ibland skulle kunna vara så. Men samtidigt tycker jag en politiker, han är vald av folket.
Ja.
Eller hur? Mm. Det är ingen som har tvingat honom. Mm. Och det är de som vill vara engagerade. Mm. Det borde kunna, kanske inga löner. Eller om de hade något jobb innan, fortsätta ha samma lön som de hade. För att de brinner för vissa frågor. Varför ska det kosta pengar?
Nej, men det är väl så att när man väl kommer till en position kan ju politiken bli mer än ett heltidsjobb faktiskt.
Ja, jag vet.
Dubbla heltidsjobb. Man måste ju kunna äta även fast man driver politik.
Om man inte äter för mycket, eller?
Ja, nej, så kan det vara. Det kan vara bra att bli politiker och inte ha någon lön. Då kan man gå ner några kilo kanske.
Men, ja, exakt.
om man kunde göra lite mer prestationsbaserat med lönen så hade det varit jättebra. För En sak som definitivt är orimlig, det är ju om riksdagspolitiker som får 66-70 ja. Och så inte gör någonting.
Nej, och inte ens komma på möte och sådär.
Jag tänkte de här 5% då till civilsamhället. Ja. Det var mer tanke att vi skulle ta ifrån de budgetarna då som till exempel kriminalvård, polis.
Mm.
Alla de här verksamheterna som lever av att det går snett för många ungdomar och sånt.
Det är sant, ja.
För ju sämre arbete kriminalvård, polis och alla de här gör, ju mer pengar öses det över dem hela tiden. Alltså, ju sämre jobb, ju mera pengar. Och jag tror att ju sämre jobb, desto mindre pengar borde man ju få. Jag tycker målet, så hade jag varit justitieminister så hade jag sagt att vi ska ha mindre fängelser, vi ska ha färre poliser. Då börjar vi nå det arbetet vi ska liksom sträva efter. Så att
säga. Helt rätt, helt rätt.
För ingen av de här myndigheterna kommer att vilja ha mindre budgetar. De tjatar alltid efter
alltid
mer pengar.
Extra.
Och då försvinner pengarna från civilsamhället.
Liksom. Mm, det är sant. Men ni lyfter frågan om timanställdas trygghet.
Ja.
Varför och vad är det ni vill förändra?
Alltså, jag tänkte den här punkten, jag visste inte om att det var riktigt så tidigare. Men jag fick höra att det var många som jobbade inom äldreomsorgen. Mm. De jobbar en del av dubbeljobb, de jobbar dygnet runt nästan, vet du, sliter. Och oftast är de timanställda. Jag tror det är 40 000 personer inom äldreomsorgen. Sen finns ju andra yrken också. Och ofta i kommuner så har de några underbolag eller något sånt där. Och de här personerna, oftast invandrare, många tjejer, när de... när deras barn blir sjuka till exempel och de anmäler sig till arbetsgivaren och kommunen eller det underbolaget, då tar kommunen eller underbolaget bort dem på schemat. Trots att de har jobbat i flera år. Jag hade kontakt med en som tjänar 600 000 om året och gjort det i många, många år. Och jobbat och torkat.
Timanställd hela tiden.
Det är
sjukt.
Ja, det är massor. Och när den personen barn fick vattkopper, då tog kommunen bort henne på schemat i 2 veckor. Och när Försäkringskassan ringde och skulle kolla om hon jobbar, då sa arbetsgivaren nej, hon skulle inte jobba, hon stod inte på schemat. Och då får hon inte ut
något vatt. Då får hon ingenting.
Vi ringde till Försäkringskassan och de sa nästan ordagrant, det här är för jävligt det här måste en ändring, men de kan inte göra någonting. Det som hände under pandemin det var att många människor som jobbar inom äldreomsorgen, de kunde inte sjukskriva sig, inte när deras barn var sjuka, de var tvungna att gå och arbeta fast de var sjuka själva.
För att de är timanställda.
Och därför var spridningen så stor bland på ålderdomshem och så här.
Verkligen, det är en jätteviktig punkt. Jag har aldrig hört någon parti eller någon prata om det.
Det här är jättestort, jag förstod inte det. Vet.
Jättemånga som vissa har valt att jobba timanställda.
Ja.
Som jag till exempel, jag gillar att jobba team.
Ja.
För att då har jag mer möjligheter att vara med mina barn. Mer tid att vara med i matchen. Andra, kanske de har inte samma situation. Men de har ingen skydd.
Nej.
Det är sjukt.
Nej, alltså grejen, du betalar ju skatt. Den här, det var en kvinna. Den här kvinnan tjänar 600 000 om året. Och betalar skatt för att kunna sjukskriva sig, för att kunna babba. Hon betalar ju liksom. Och hon kan inte göra det helt enkelt.
Och så när hon behöver det så får hon ingenting.
Egentligen skulle man ju kräva att de borde få göra skatteavdrag. De betalar
för att få tillbaka sina skatter.
Ja. Enkel lösning till exempel.
Det är helt galet.
Ja, det här är mycket intressant. Så. Men hur går det när vi pratar om sjukvården, timanställda? Hur funkar med skolan? För att ni är kritiska mot vinster i skolan. Kan ni förklara varför?
Jag tror inte att någon vill betala skatt för att delägare i stora skolkoncerner ska ta ut det i vinst. Som vi skriver på vår politiska punkt på sidan då, så senaste året eller förra året så tog de ut över 1 miljard i rörelsevinst då, och sen delägarna fick lite över 100 miljoner. Trots att det fanns många skolor som ingick i den skolkoncernen som var underfinansierade eller som hade andra problem, som alltså behövde de pengarna. Så vi vill att liksom det ska finnas, om det finns ett överskott, det får finnas, men i så fall ska det återinvesteras. Att det ska vara en transparent redovisning av var skolpengen går någonstans.
Okay.
Och gärna liksom att skolinspektion eller externa revisorer kontrollerar flödet av pengar. Vi tycker det är jätteviktigt.
Så det jag håller med dig att skolan och sjukvården, det ska inte bli en business.
Nej.
Jag läste tidningen nu i morse här. Det är någon så här friskolekoncern för förskolorna som håller på att växa stora i Sverige.
Ja.
Och nu har de gått ut med besked att måste snåla in, barna får inte för mycket brigott och pålägg. De får bara ta en skiva pålägg på smörgåsarna.
Wow.
Medan de gör 65 miljoner
i vinst. Ja. Ska man spara
alltså,
på
så det går ju till och med nu är det nere i förskolnivå där man ska liksom...
Alltså, vem vill betala skatt för att det ska gå till delägarna för skolkonsert? Nej, jag vill inte göra det.
Nej, inte jag heller.
Barna får mindre mat och vinsten går iväg till...
Mm. Till någonstans något annat, det vet man inte. Men som avslut, det är jätteroligt att prata med er. Och vi skulle jättegärna bjuda in er och prata om, särskilt med dig Paul, om gamla livet kan man säga, om man får säga det. Men som avslutade frågor, vad har ni för råd till samhället, hur det ser ut idag?
Vill du börja Peter?
Nej,
kör du. Okay. Nej,
men,
alltså, mitt råd är ju att bli delaktig av samhället, läs på, försök engagera dig, hitta vad du brinner för och läs på, sätt dig in i frågorna. Du kan vara med och påverka, även om det bara är din livssituation.
Okej. Okay. Peter, har du något att säga där?
Jag skulle vilja vara lite egocentrisk. Jag tycker att engagera politiskt, rösta på Folkrörelsepartiet och fastna inte i de gamla stela partierna som är mest blivit en administration, utan satsa på något nytt, tänk något nytt. Och, för gör man inte det så kommer det inte hända något nytt om man bara röstar på det som man bara...
Ja, man måste vara insatt för att veta vilken förändring man vill se. Och det är just då man kan få förändringen.
Perfekt. Men vad du Peter, vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Jag ska gå ner 10 kilo till.
Ja, det har du sagt till mig för länge sedan.
Jag har gått ner 10 kilo.
Hur många kilo har du gått ner?
Jag har gått ner 10, men jag ska ner 10 till. Då,
10 till? Så du är inte nöjd?
Nej, det är jag inte. Absolut inte. Så, okay. så tänkte jag börja träna och sporta igen. Då.
Hur många knäna då?
Ja, nu har jag ingen verk. Häromdagen när vi var ute och fotograferade 500 bilder, då fick jag ont i knäna.
500 bilder? Ska ni byta jobb eller fotomodell?
Nej, det är partiet då. Så att säga.
Jaha, med hela gänget. Ja. Okej. Okay. Men du, Paul, vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Äta lite mer hälsosamt, motionera kanske lite mer, kanske umgås mer till med familjen. Man kan alltid bli bättre liksom.
Självklart.
Ja.
Men okej, okay, men det är jätteintressant, så hoppas vi får ha er här en gång till eller någon gång.
Jättegärna, tack så mycket.
Hade ni någonting att tillägga?
Ja, de som är intresserade av oss och vår parti kan gå in på folkrörelsepartiet.se, alltså folkrörelsepartiet utan ö, o istället, .se.
Perfekt. Tack.
Tack så mycket.
Idag har vi haft med oss Peter Söderlund och Paul Jakobsson. Tack för att du gäster vår podd och delar med dig eller med er av era erfarenhet och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.